Dexys Midnight Runners, Come On Eileen, sista takterna i Vakens önskenatt. Nu är klockan 6, nu blir det Ekot.
Vaken.
Det här är Vaken med P3
och P4 i Sveriges Radio.
God morgon från Ekot. I Thailand stiger dödssiffran efter den kraftiga jordbävningen som bland annat drabbade huvudstaden Bangkok i fredags. 17 personer har nu bekräftats döda enligt lokala myndigheter. Över 30 personer skadades och drygt 80 saknas fortfarande efter att bland annat ett 30-våningshus rasade ihop. Här i Sverige har över hälften av kommunerna de senaste åren utbildat eller övat i hur man ska agera vid en skolattack, visar Ekots enkät. En av dem är Malmö, där Anneli Schwarz är gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör.
Det är all personal, alla lärare som genomgår en sån utbildning.
Efter massmordet på Campus Risbergska i Örebro i februari så ser Sveriges skolor över sin säkerhet.
Det är ju en fruktansvärd händelse. Man förstod vad de skulle behöva gå igenom.
220 av landets 290 kommuner har svarat på Ekots enkät till grundgymnasie- och vuxenutbildningen. Och den visar att många kommuner, liksom Malmö, sedan tidigare försökt förbereda sig för det värsta. 176 kommuner uppger att de under de senaste 3 åren utbildat eller övat inom pågående dödligt våld, PDV eller motsvarande, men framförallt skolpersonalen i varierande omfattning.
Ditt stjärnor har utrymning här också.
Det är obehagligt, det är fruktansvärt obehagligt.
Jenny Ortega, lärare på Sundsbroskolan i Malmö, genomgick en PDV-utbildning med kollegan Damon Rajabi bara några veckor efter massskjutningen i Örebro. Fingerade gärningsmän drog i handtagen och bankade på skolans dörrar när de övade inrymning.
Shit, när man satt i klassrummet och man hade barrikerat sig och kände att okej, okay, jag vet om att om några minuter är det här över, men att vet om att de som gick igenom det i Örebro hade ingen aning. Man kan inte föreställa sig det.
Så jag tycker det är jättebra att man genomgår de här utbildningarna. Jag tror det hjälper jättemycket.
Reporter Dimitri Lennartsson. I Charkiv i Ukraina har 2 människor dödats och minst 25 skadats i en rysk drönarattack, uppger lokala tjänstemän och den ukrainska militären till Reuters. Drönarna träffade ett militärsjukhus, ett shoppingcenter, flerfamiljshus och andra mål i Charkiv enligt källorna. Flera av dem som skadats uppges ha varit soldater som var under behandling vid militärsjukhuset. Så vädret idag får Götaland och Svealand mulet eller mulnande och på många håll regn. På Gotland och i ostligaste Svealand mest uppehåll. Även i Norrland mulet eller mulnande och lokalt en del byar av regn eller blötsnö. Allmänt mellan 2 och 8 grader i fjällen och längst i norr 0 till 5 minusgrader. Ekot, Karina Segura Morberg.
Det var då jag märkte att vi kröp på människor.
Det skulle ju vara en stor häftig fest, va? Och så var man 15 år och det skulle vara jättehäftigt.
De var ju lurade in i en dödsfälla, kan man säga.
Och de här skriken glömmer man aldrig. Det finns inte en enda skräckfilm som slår de skriken. Alltså det kom djupt från själen.
Det brinner på diskot, säger hon. Oh, då fick jag ont i magen.
Då förstod jag att oj, men gud, folk kommer ju dö ikväll.
Ekot sänder nu extra med anledning av den katastrofala brand som utbröt ungefär vid midnatt i Göteborg, där ett stort antal ungdomar har omkommit.
Då står de här på utsidan och ser då hur folk hoppar från fönster 5 meter upp ner i asfalten.
Så ser man att det brinner. Alltså det är en fruktansvärd känsla.
P3 Dokumentär handlar idag om katastrofen som kostade 63 människors liv och skadade ytterligare 200 svårt. Offren var bara mellan 12 och 20 år gamla och hela Göteborg blev en stad i sorg. Diskoteksbranden på Backaplan 1998 är den största brandkatastrofen i Sverige i modern tid. P3 Dokumentär, idag med mig, Anton Berg.
On me, dark days just flew by. were passing time. I've been growing on you. Moods fall down like rain. I'm back up again. But that's alright. As washing off the rain, but it's growing on me. Gone too dark days I've been saving. Time for us, time for us. Gone too dark days I've been saving. Time for us, time for us.
Sal A på Svenska mässan i Göteborg sitter fyra killar.
Tingsrätten påropar målet.
De fyra killarna sitter på de tilltalades platser och de sitter tillsammans med sina advokater. De åtta platserna närmast bakom killarna är reserverade för deras anhöriga. De åtta stolarna är tomma.
Och det kommer jag också ihåg hur jag tyckte var så synd om dem på något sätt. Där står det tomma så inte en enda anhörig till dessa vågar vara där. Och det gjorde faktiskt ont i mig. Mitt i min egen sorg kunde jag ändå tänka, vad hemskt, ingen av deras släkt är här.
Ann-Britt Söderberg Vorucco är en av alla anhöriga som finns i sal A, sal B och sal C och som följer den här rättegången. Rättssalarna är sammanlänkade genom ljud- och tv-bilder. Alla får helt enkelt inte plats i samma lokal.
När du och dina kamrater lämnade platsen här, nödtrapphuset alltså. Kan du beskriva hur det brann och hur elden såg ut så att säga?
Det var bara pappret som brann.
Det var pappret som brann?
Det sista jag såg.
Det var det sista du såg. Vad tänkte du då? Det var ju trots allt så att ni hade stoppat papper in under och det brann och det var en massa stolar i trapphuset här.
Nej, tanken var väl att bara stolen skulle brinna upp och slakna sig.
Men man måste väl ändå kunna räkna med att det kunde sprida sig eftersom det var papper, det var mycket andra stolar också.
Jo, men stolar låg längre upp, 5-6 trappor upp från den här stolen som brann, så att den risken såg jag inte.
Den risken såg du inte?
Nej.
Sen tog jag någon papper från någon hylla som var där då, på plåtarna. Så rullade han och tände på den. Så la han, ja det var papper under stolen också. Så han tände på några ställen på sidan om pappret. Men jag trodde att stolarna skulle brinna upp bara. Och så slocknade själv.
Men I själva verket var ögonblicket när stolarna tog eld i trapphuset utanför en av nödutgångarna på Makedoniska föreningens lokal på Backaplan. I själva verket var det ögonblicket starten på det som efteråt skulle komma att kallas för den största brandkatastrofen i Sverige i modern tid. Sverige har drabbats av såväl bränder som katastrofer både före och efter Göteborgsbranden. Estonias förlisning 1994 resulterade i 859 dödsfall. Flodvågskatastrofen i Thailand dödade minst 527 svenskar. Och branden på Scandinavian Star 1990 skördade 159 offer. Men att 63 människor dör mitt inne i en storstad där närmaste brandkår bara var 5 minuter bort är något som aldrig hänt tidigare i modern historia. På 1800-talet drabbades Sverige av en mängd stora stadsbränder. Mest kända är nog de i Sundsvall och Umeå. Efter 1920 har Sverige varit förskonade från större stadsbränder. Mycket tack vare att städerna byggdes upp igen av sten istället för trä och att brandbekämpningen blev mer utvecklad. Från 1950 och framåt har antalet döda vid enskilda bränder varit högst 9, med ett undantag. 1978 brann stadshotellet i Borås ner och 20 personer omkom. Fram till branden på Scandinavian Star 1990 och Estonia-katastrofen 1994 var katastrofer med så många döda som 20 personer otroligt ovanliga i Sverige. Den 29 oktober 1998 skulle bli ett datum som kom att höra ihop med de här händelserna. Men antalet människor som dog skulle den här gången bli mycket fler än 20. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your hand but it's cold, you pull away again. And I wonder what's on your mind. And then you say to me you made a dumb mistake. You start to tremble and your voice begins to break. You say the cigarettes on the counter weren't your friends, they were my mates. And I feel the color draining from my face. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be alright. So I still look back at all the messages you'd sent. And I know it wasn't right, but it was fucking with my head. And everything deleted like the past year was gone. And when I touched your face, I could tell you're moving on. But it's not the fact that you kissed him yesterday. It's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake. And everything I know tells me that I should walk away. But I just wanna stay. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You find another and you'll be just fine. Let her go. Past like time, and they can't steal love you're born to find. But nothing heals the past like time, and they can't steal the love you're born to find. I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You find another and you'll be just fine. Let her go. We'll be right back.
hade ordnat ett par fester och då var det väldigt mycket ungdomar som kom. Och när man är ung så drömmer man ju, så var det väl någon som kom på mig att vi borde ha ett större lokal att göra fest på. Så att många kan komma och svinga grannar och tanter som skriker och klagar.
Parash Lama, idag är han 29, då var han 21 år gammal.
Så gick det väl ett par veckor tror jag. Så kom det någon av kompisarna och sa att vi har hittat en lokal på Backaplan. Så bara okej. Och den lokalen så hade vi varit tidigare festat på. Andra hade ordnat fester där. Och då var det ju fyra vänner som de samlade ihop pengarna. Det var väl studiebidrag eller det de hade i den tiden. Och så ordnade jag med ljud och ljus lite grann så att man kunde ha lite musik. Så det var väl så allting började. Från en liten fest så att man skulle ha ett större fest för fler ungdomar.
Veckan före festkvällen jobbade arrangörerna för fullt med att sprida ryktet och bjuda in så många vänner som möjligt. Priset sattes till 40 kronor för att fler skulle ha råd. Men alla ville inte betala. Nima Bador skulle jobba som dörrvakt och hörde samtalet och så här säger han efteråt till kammaråklagare Kristina Ehrenborg Staffas.
Ja, de började prata om det och så. Att han ska komma in gratis.
Mm. Han ska komma in gratis, säger han?
Ja. Han säger då att ingen får komma in gratis, alla ska betala.
Ingen får komma in gratis, alla ska betala?
Ja, jag kommer inte ihåg om det var exakt de orden, men ungefär. Och han sa då med de här orden att han skulle knulla festen, så om han inte kom in gratis.
Vad menar han med detta uttalande, eller hur uppfattade du att han menade?
Det är väl, jag uppfattar det som att ställa till med något problem.
Något problem?
Av något slag.
Tog du det här på allvar?
Inte då när det sa det. När han sa det faktiskt. Inte allvarligt så. Man tror inte... Ja, man vill inte tro på det så allvarligt.
Det skulle ju vara en stor, häftig fest, va? Och så var man 15 år och det skulle vara jättehäftigt.
Nicole Devon bor i Frölunda, en bit utanför centrala Göteborg. Men ryktet om festen hade spritt sig långt från city och Nicole och hennes kompisar hade, efter en del tjat, fått lov av sina föräldrar att gå.
Ja, vi var på jätteglatt humör. Jag hade ju aldrig varit på en fest tidigare på det här sättet. Jag hade väl mer varit på diskoteket i skolan, liksom, i Bamba. Ja, det var verkligen en speciell känsla för att i och med att det var första gången jag fick åka in till stan och gå på en fest. Och vi såg fram emot den här festen jättemycket i och med att vad vi fick höra då att de flesta i Göteborg skulle komma dit då. Så det skulle vara en jättefest. Och, ja, så jag visste inte riktigt vad jag väntade mig, men jag visste att det skulle vara roligt i alla fall.
I andra änden av Göteborg, på Hisingen, pratade Ann-Britt Söderberg Vorucco i telefonen med sin 16-åriga dotter Johanna.
Jag och min man hade varit i Danmark och vi hade köpt presenter till barnen. Det gör man ju alltid när man är borta. Och kommer hem. Jag visste att hon skulle gå hit. Men då var hon hemma hos den väninna som de dog tillsammans med. Hon var hemma hos henne och gjorde sig vacker. Och då ringde jag, vi pratade så. Och säger jag till henne, vad synd att du inte är hemma. Jag hade velat se när du gör ordning det. Det är så roligt när tonårsflickor, de blir så fina när de målar sig så. Och så ville jag ju ge henne sin present. Hon sa, nej men jag vill ju vara hemma hos Gilda, heter hennes kompis som dog. Ja. Det är ju inte ovanligt, så att det accepterade jag ju. Så frågade de mig om Gilda fick lov att sova hos oss. Självklart, så. Och då säger hon, åh mamma. Oh, så frågade hon en sak till, får vi vara ute längre? Och jag tänkte att det här var ju makaronska föreningen. Jag trodde hon skulle gå dit. Jag visste inte riktigt vad det var. Så jag tänkte, jo men det kan de väl få. Det är ju skollov och allting. Det är klart att de ska få ut det lite längre. Så att det sista hon säger till mig, hon blir så glad. Så hon säger, jag älskar dig mamma. Och det är så underbart idag att det var faktiskt det sista hon sa. Everybody wants you. Not me today. Cause I'm done. Everybody loves you. Not me, no way. I don't work that way. Cause I was built from concrete. Cause I don't hurt no more. Cause I've been getting no sleep. What's it all for?
Från början nu var det ju aldrig tanken att det skulle vara så mycket folk, utan vi tänkte mera om det skulle komma så blir det max 150 pers. Så spreds det sig, och så när vi kom själva vid 11:30-tiden så var vi ju chockade, för att det var ju så mycket folk som stod i kö.
Det var folk utanför, det var folk där inne, folk som väntade på att komma in, folk som stod i trapporna, det var en jättekö för att komma in, så att det tog ju en liten stund.
Och då tänkte man ju bara, ja, vad roligt, det är mycket folk, det är lyckad fest. Jag tänker inte mycket mer än så.
Jag var lite nervös, jag tyckte det här skulle bli jättekul. Jag ville bara se hur det skulle se ut in i lokalen, för jag hade förväntat mig lampor och sådär, lite som man ser på tv. Så att jag var väl bara förväntansfull.
Nicole Devon har med sig 6 tjejkompisar när hon kommer till Backaplan några minuter före 11:30. Strax efter kommer Parash Lama tillsammans med sin dåvarande tjej och sin lillebror Norden Lama. Parash har varit med och ordnat stolar och fixat ljud, och det är tänkt att han ska uppträda senare på lokalens scen.
Så ja, då kom vi in. Det tog väl en ganska lång tid att komma upp för den här trappan, för mycket folk som väntade. När vi kom in så hälsade vi på våra vänner. Min lillebror, han ville ju hälsa på sina vänner, för han hade varit i Helsingborg och praktiserat. Så han kom ju bara för att gå på den här festen. Då gick han in och skulle breakdansa. Och jag var med min förrätta tjej och bad henne vänta på mig vid baren, för jag skulle fram till DJ:n och prata just om när vi skulle gå upp på scen.
Så tar vi av oss jackorna, i och med att det var fruktansvärt varmt i den lokalen. Det var så mycket människor och... Så vi går in i alla fall i den här danslokalen. Vid scenen ställer vi oss och dansar.
Så kommer jag fram till ett av de här DJ:n och frågar då, när ska vi upp på scenen och uppträda? Och då säger han, ja, om en kvart ska ni upp. För då blir det 12:00 och ja, 12:00 ska ni upp på scenen då.
Ja, vi står i en rund ring, står vi. Och dansar och sjunger till varandra. Det var Brandy och Monica som spelade. Bland annat då, som jag kommer ihåg. Så den sjöng vi. och dansa till och så.
Och så bara kanske efter en halv minut så såg jag DJ:n så här rycka tillbaka och hoppa så här bakåt från själva mixerbordet.
Jag vet det, jag tittar bak mot scenen och så ser jag att DJ:n står och tittar sig omkring lite så här. Och han ser lite bekymrad ut.
Jag blev lite rädd, tänkte jag. Varför beter han sig så? För jag fattar ju ingenting. Och så stängde han av musiken. Så sa han att ja, det brinner så alla ska gå ut lugnt och sansad.
Så säger de i mikrofonen att det brinner och att alla ska ta det varsamt ut då.
Och då blir det helt tyst i lokalen för att ingen fattar ju någonting. Vi såg ingen rök, ingen eld. Så att vissa trodde att det var skoj. Så de började sjunga och sådär och skoja till det. Men jag blev mer så där nervös, för jag insåg ju då att det var så mycket folk, så jag tänkte, blir det panik här inne så kan det gå illa. Så jag skyndade mig tillbaka till baren där, eller bardisken där jag hade lämnat min flickvän.
Vad ska vi gå in? Jag stänger så här, annars så får vi fler gäster
vi
vill inte ha nu.
Ambrit Söderberg Vorucko jobbar fortfarande, 8 år efter branden, med föreningen BOA, brandoffrens anhöriga.
Jaha, nu börjar vi ställa för årsdagen.
Lokalen på Hisingen står kvar och den är rejält renoverad. Stora fönster har satts in, vita väggar och ett vackert ljust trägolv möter besökaren.
Jo, jag brukar berätta här i den här lokalen att först när man kommer så är den så fin. Den är så, man kan inte förstå att det har hänt en brand här. Så därför måste jag ju berätta liksom vad som hände för att man ska få den här bilden av hur det var då. Du kan tänka dig, du ser här på golvet, så ser du att det är en annan färg här. Det betyder att det var en vägg. Och det. Så här var ett kontor. Bakom dig ser du också en annan färg på golvet. Det var ett styrelserum. Det lilla utrymmet där som du ser, det var en garderob. Där inne låg det 26 döda när räddningstjänsten kom. 26 i det lilla. Found you when your heart was broke. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I'd catch you if you fall. And if they laugh, then fuck them all. And then I've got you off your knees. Put you right back on your feet. Just so you can take advantage of me. Tell me how's it feel sitting up there. Feeling so high, but too far away to hold me. You know I'm the one who put you up there. Name in the sky, does it ever get lonely? Thinking you could live.
Took yours and made them mine. I didn't notice 'cause my love was blind. Said I'd catch you if you fall. And if they laugh, then fuck them all. And then I got you off your knees. Put you right back on your feet. Just so you can take advantage of me. Tell me how's it feel sitting up there. Feeling so high, but too far away to hold me. You know I'm the one who put you up.
what you did. I already know. I had to go and find out from them. So tell me, how's it feel?
Den här var väldigt viktig, den här montern. För att vi pratade mycket om vad vill man se? Vad har man behov av efteråt? Och bland annat har man behov, i alla fall sådana som inte var här. När det står i tidningen om att ja, det var nycklar och det var skor överallt och det var grejer överallt. Så behöver man en bild på det. Det är plånbok, telefon, klocka, nycklar.
Just det, terminskort från 98 har många lämnat.
Ja, precis.
Här står det Johanna Söderberg.
Det var min dotter. Ja, och det ser jag ju. Men hennes busskort är kvar. Hennes nycklar ligger där också. Det är starkt att ha det här. Det är en symbol på något sätt att hon var verkligen här. Det hände verkligen. Och man kan visa det.
Hur känns det varje gång du ser det här?
Ja, det är väldigt svårt att förklara det, men i första gången när jag såg de här grejerna så det är klart, då mådde jag ju väldigt dåligt. Jag var väldigt upprörd. Nu kan jag se det mer med vemod. Ja, hon var här, det hände, jag kan se det här att det hände verkligen. Nu är jag mer glad, om man nu får säga så, att hon inte var bränd. Det tröstar mig, det är jättekonstiga känslor. Ja, hon överlevde inte, men hon var fin i alla fall. Det är mycket konstigt, det är svårt att förklara. Men det stör mig inte att det ligger där, utan det är mera vemod. På något sätt så vill man ha det bekräftat. Hon var här, hon fanns då. Nu finns hon inte, men hennes själ är kvar här. Jag mår inte dåligt här. På något sätt så känner jag mig närmare henne här. Jag vet inte om du känner känslan här. Hur dallrigt är detta rummet?
Det går inte spårlöst förbi att komma hit. Alltså. Det gör det absolut inte.
Gunnar Lindahl är brandman. Oktobernatten 98 kom han till lokalen som rökdykare.
Ja, när jag kom hit den natten när det brann, då tog det ju över en timme innan man kom så här långt in i lokalen. Så då hade jag ingen uppfattning om hur det såg ut. Det ser helt annorlunda ut idag, kan man säga.
1998 var Makedoniska föreningens lokal på Hisingen en rektangulär yta med några få små rum i ena änden och ett dansgolv med scen i andra. Lokalen hade gott om fönster, men samtliga satt 2 meter och 20 centimeter upp på väggarna eftersom lokalen tidigare använts inom industrin. Det fanns 2 dörrar, en i varje ände som ledde ut till 2 olika trapphus. Dörrarna var 90 centimeter breda. Som en vanlig rumsdörr i en lägenhet. När båda dörrarna fungerar och det är lugnt och städat och max 150 personer vistas i lokalen så klarar den att utrymmas vid en brand. Problemet den 29 oktober 1998 var att det var nästan 400 personer i lokalen och att den ena dörren inte gick att använda som utgång.
Ja, den här dörren var ju lika bred som den andra då, 90. Detta är ju nödutgången då, och det är en trappa ner till ett kulvertsystem som är under markplan här. Det tokiga med det här var ju då att de som hade hand om lokalen, den föreningen gav anvisningar till de här ungdomarna som hyrde lokalen för att ha fest. Och visade dem hur man kunde stapla bord och stolar här ute i nödutgången. Så det gjorde ju att nödutgången plötsligt var inte längre någon nödutgång, utan den var ju belamrad med bord och stolar.
Så här var det alltså fullt med stolar då?
Ja, och det var ju här som branden startade. Man kan ju se här nu på de här handledarna som är ute av massivt järn. Utan den värmen som var här inne så har de hängt ner sig av sin egen tyngd. Så här brann det ju länge innan någon här uppe i lokalen upptäckte branden. Och här inne i lokalen satt det 2 tjejer som uppfattade som att det luktade rök. De satt vid sidan här och de sa till diskjockeyn. Det olyckliga var ju att de hade rökalstrare ihop med musiken. Och han gick ett varv och letade och kunde inte upptäcka någonting och trodde att kanske någon hade rökat eller att det var någon, ja, någonting som luktade lite rök. Så festen fortsatte. Och en stund senare så säger en av tjejerna till diskjocken igen att du måste undersöka detta för vi känner att det luktar riktig brandrök. Och då går han fram till dörren här, nödutgången, och tar i handtaget och bränner sig på handtaget och dörren slår upp och så väller det tjock svart rök in i lokalen här.
Talk so different when we're not alone. Oh, my dear Lovisa, say you got feelings but you act so cold. I love the way you dance around naked in the living room, but every height just leads to love. Still what hurts the most is I can't let go. Lovisa, your name keeps coming up in all my songs. Oh, my dear Lovisa, I'm feeling weak 'cause my heart feels strong. I love it when we're in the sheets talking till you fall asleep, but every high just leads to love. Still what hurts the most, I can't let go.
Strax före kvart i tolv den 29 oktober 1998 larmar DJ:n i högtalarsystemet. Det brinner. Gå långsamt ut. Men i andra änden av lokalen uppfattar inte alla vad som händer och genom den enda dörren ut släpps fortfarande människor in. Nicole och hennes vänner som befinner sig på dansgolvet mitt i lokalen vet inte riktigt hur de ska reagera.
Det brinner ju lite grann. Det är kanske bara en lampa som någon har tänt eld på eller något sånt där. Så jag står kvar i ringen medan alla börjar vandra utåt och letar efter mina kläder. Min jacka låg ju där i mitten av ringen. Den var ju tvungen att ha, det var ju kallt ute. Men en vän till mig drar tag i mig och säger liksom att jag måste röra på mig. Jag kan inte stå still här. Liksom, det brinner ju här inne.
Då blir det en övertänning nere i nödutgången. Det kommer in syre till dem. Brandgaserna då som är ofullständigt förbrända. Och de brandgaserna som kommer ut i lokalen här, de skapar en övertändning och det blir ju otroligt snabbt förlopp med brandspridning.
Allt syn börjar gå snabbare och folk börjar springa snabbare mot utgången och då börjar de genast fastna för det var ju smalt i korridoren.
Jag ställer mig vid en vägg med min vän för att jag vill inte gå utan mina vänner jag kom dit med. Så jag börjar ropa på dem och sådär. Men jag ser dem inte, jag hör dem inte.
Och så kom jag ihåg att det kom ett vitt rök. För först så small det så kom det vitt rök. Men då hade jag ingen sikt för själva scenen. Eftersom det var en vägg som skildes åt. Så försökte man ändå lugna ner sig och tänka ingen fara. Liksom. Ta det lugnt och det är bara rök. Man trodde det var en högtalare som hade sprängts eller något. Men sen så bara efter en liten stund så kom det svart rök.
Det blev en rökgasexplosion. Och då går det fort. Det är som en ljudlös explosion. Det är som en stor puff. Det går ruskigt fort. Alltså. Och om man är med om det som brandman i ett lite mindre rum, i en lägenhet eller en villa, så har man möjlighet så slänger man sig ut genom fönstret eller så slänger man sig ner på golvet och bara hoppas att det ska gå bra. Det är ingenting man vill uppleva.
Det var då när man kände att man inte kunde andas. Det var som att någon ströpte helt enkelt. Och då, samma veva, så gick ju ljuset också. Så det blev kolsvart där inne.
Så här började folk trycka på. Och det blev fullständig kalabalik här borta.
Jag följde bara med strömmen.
Fullständig panik.
Strömmen var så stark, du kunde inte gå själv.
Så här sprang de på varandra och över varandra för att komma ut.
Och då började ju alla skrika efter hjälp, efter mammor och pappor och Gud och Allah. Och de här skriken glömmer man aldrig. Det finns inte en enda skräckfilm som slår de skriken. Alltså det kom djupt från själen. Då insåg man kanske att det här var nog kört.
De var ju lurade in i en dödsfälla, kan man säga. Det var 2,20 meter upp till nedersta fönsterkarmen. Det var det som var problemet. Alla fönster var 2,20 meter upp. Så att det var naturligtvis otroligt svårt att komma ut genom de fönsterna.
Men det som jag minns fortfarande än idag, det är den här rädslan som bara sveper över genom hela kroppen när man var där inne. Just när han sa det brinner.
Folk börjar skrika och få panik mer eller mindre. Börjar putta på varandra och sånt. Jag åker med, jag går inte själv. Jag vet att jag bara flyger med. Och jag kommer ihåg att jag ramlar där inne. Och så tappar jag andan för att det var så trångt. Och så vänder jag mig om till min vän. Och jag letar efter luft helt enkelt. Och när jag väl gör det så känner jag den här starka röken bara fräta i mig, verkligen. Det enda jag tänkte var att jag var tvungen att överleva. Jag kan inte vara här inne, det är giftig gas här inne. Och det var det jag sa till mig själv hela tiden. Giftig gas. Och jag bara knuffar undan folk. Och det är rätt omöjligt för en liten 15-årig tjej, va? I den... Ja, runt alla de här människorna. Men jag kom ut. Ja, jag kan inte förklara. Det är en sjuk känsla. Det är en sjuk känsla.
Nicole Devon vet än idag inte hur hon lyckades ta sig ut bland alla kroppar. Men ut kom hon. Det var värre för Parash Lama och hans dåvarande flickvän. Parash hade tappat bort sin bror Norden och tillsammans med flickvännen låg han bakom bardisken ungefär mitt i lokalen och försökte skydda sig mot eld, rök och panikslagna människor. Han mindes från nödskyltar han sett i flygplan att röken är farligast högst upp, så han höll sig nere vid golvet. Han såg väldigt lite, men han kunde höra vad som hände runt omkring honom.
När alla skrek efter hjälp, men efter ett tag, det var som att någon sänkte volymen på radio. Typ. Det blev så tyst och man hörde bara eld hörde spraka bakom en. Och vid den tiden så kände man att det var massa konstiga grejer som rann från ögonen, från näsan, från munnen. Och då sa jag till min förrätta flickvän då att vi måste krypa ut. Vi måste komma ut härifrån så långt som möjligt. Och då började vi krypa och jag var bakom henne, puttade på henne hela tiden. Och andra sig mitt emot så var det en dörr där jag hade några kompisar som tog emot jackor. Jag kröp över dit, öppnade dörren och i det här lilla rummet så såg jag att det var bara massa silhuetter av människor som såg ut som de sov och lutade mot väggen.
Här sprang det in ett antal ungdomar. För de kom inte ut genom ytterdörren, så de sprang in här och stängde dörren efter sig och så ringde de till brandkåren. Och efter de hade fått kontakt med brandkåren så sa de till varandra, har en av de överlevande berättat för mig, att nu löser det sig, nu är det lugnt, nu är brandkåren på väg. Och så sitter de här inne och väntar en stund. Och jag vet inte hur lång tid det tar, men rätt vad det är så går dörren upp och så kommer in fler ungdomar. Och när de kommer in så ramlar de på insidan av dörren och ramlar ner där, så dörren går inte att stänga igen. De är medvetslösa av röken. Så det väller in tjock svart rök i det här rummet också. Och fyra av dem som är där inne lyckas ta sig ut genom fönstren. Två stycken var tjejer som blev hjälpta av Lundbygubbarna, brandmännen från Lundby, de första som kom. Och två av killarna lyckas hoppa ut genom fönstret. Övriga blir kvar här inne i det rummet.
Och den tiden så, jag tänkte inte mycket, utan jag bara drog igen dörren. Till slut drog av oss tröjorna för det var så varmt. Plus att det var fortfarande folk som sprang bakom oss som trillade vid sidan om. Så när vi kom precis vid hörnet, och det är väl ungefär en 5-4 meter till entrédörren, då säger hon att hon kan inte röra sig, att någon håller i hennes hår. Och då, det var då jag märkte att vi kröp på människor. För det var ju så mörkt så vi visste inte från början. Och antagligen var det ju folk som låg under där som ville ha hjälp och i panik. Liksom man tar tag i det första bästa som kommer. Då gick jag runt och utan att tänka på det tänkte jag jag lyfter henne. Och när jag tog tag i henne skulle lyfta, då reste jag mig ganska högt upp och då är det tjockare antagligen. Och då märkte jag bara hur allting snurrade. Och det nästa jag minns, det var ju att man vaknade på parkeringsplatsen ute.
Klockan 23.42 kommer första samtalet till SOS Alarm i Göteborg från en mobiltelefon. 23.45 får Lundby brandstation stort larm, undersökning. I inledningsskedet är det oklart vad det är som har hänt. 4 minuter senare, 23.49, har så många ringt till SOS Alarm att även Gårda brandstation larmas. Där jobbar Gunnar Lindahl.
Och när jag åker ner för stången och tar på mig mina larmkläder så hör jag från radioapparaterna i brandbilarna hur brandmästaren Harald Jansson ropar i radion att nu hoppar de från fönstren. Då står de här på utsidan och ser då hur folk hoppar från fönster 5 meter upp ner i asfalten. Och min uppgift var att köra stegbilen från Gårda, så nu förstod jag att nu är det verkligen ett allvarligt larm.
6 minuter efter larmet svänger Gunnar in med stegbilen vid Backaplan på Hisingen. Men Makedonska föreningens lokal ligger undanskymd, så det tar tid innan brandmännen ser själva branden.
Vi har ju fått lite information på vägen att det är någon slags festlokal som vi brinner. Och när jag svänger in med stegbilen längs cykelbanan in här så är hela gårdsplanen full med folk. Så jag tror ju att alla är ute. Och när jag tittar upp mot fönstren så brinner det för fullt inne i fönstren. Och i och med att det är en publik lokal, alltså en lokal med, där folk är vakna och inte blir överraskade i sömnen, så då är det normalt att alla är ute när vi kommer fram. När det har varit rökbomber och bränder på restauranger eller hotell, då är alla ute. Och det var jag trodde här också. Och min första uppgift blir att lägga maskinstegen mot det fönstret. Det här lilla rummet där hade Lundbybrandmannen hade fått ut 2 tjejer. Och vi får upp stegen där och tar på oss rökskydd och klättrar upp och ska in genom fönstret. Men då väller det tjock svart rök ut och det är otroligt hetta. Så vi förstår att är det någon kvar i detta rummet så är de inte levande längre. Och vi lyckas se genom röken att det ligger 2 eller 3 stycken på golvet.
Vid midnatt informeras räddningschefen och räddningsdirektören. Fler och fler ambulanser skickas ut och även jourläkare anländer till brandplatsen.
Samtidigt så brinner det i fönstret jämte för fullt. Så vi backar tillbaka lite på stegen och så börjar vi spruta in genom fönstret. Då ser vi hur det rör sig. Rökdykare som vi uppfattade inne i innanför elden. Så då slutar vi spruta vatten för att inte trycka elden på rökdykarna. Men det visade sig efterhand att det var inga rökdykare som var där inne, utan det var ungdomar som inte kunde komma ut som sprang in i elden där. Samtidigt här borta i ingången så har rökdykarledaren Lennart Robertsson från Lundby kommit upp genom dörren. Han insåg ju när han var på gården och såg hur många det var som kom ut genom ytterdörren där, att där alla springer ut, där ska jag in. Så han sprang upp för trappan och så möts han av en mänsklig propp av kroppar i dörren. Så han börjar slita ut och få loss de här som är i dörren och ta hjälp av ungdomarna i trappan.
Vadå, de sitter fast?
De sitter fast och de ropar på hjälp, några av dem. De kommer inte ut, det är fullständig panik och de har kilat fast så det kommer inte loss. Utan han börjar med dem längst upp och drar och sliter, så han hade ont i ryggen i flera år efteråt. Och så tar han hjälp av ungdomarna och säger till dem, ni måste bära. Så de börjar en langningskedja och bär ut kroppar där. Och då under tiden så har jag gått ner från maskinstegen, för vi sprutar inget mer vatten där på grund av det jag sa innan. Och jag går upp för trappan här och då är det flera rökdykare här uppe som håller på att dra ut kroppar. De håller på att slita ut kroppar genom fönstret. Samtidigt i det här fönstret, där har Lundbys maskinstege ställt sig. Och första rökdykaren som går in där, han tror ju att det är ett normalt fönster med 1 meter ovanför golvytan. Så han kliver rätt in i mörkret där och ramlar ner då 2 meter. Men han slår sig inte, för hela golvet är täckt med kroppar. Det är hur mycket folk som helst. Och alla vill ha hjälp och alla vill komma ut och det är mycket oväsen. Han får in en liten skarvstege utan nästa brandman. Och han hittar ingen golvyta att ställa den på för att det är så mycket kroppar så länge. Men han blir tvungen att ställa den och så får de ut massor med folk ut genom den stegen samtidigt som man drar ut genom dörren.
Is it? shaking, but I cannot sleep, 'cause I want to be like I'm the mayor of some godforsaken town. Sure, they knighted me yesterday, but who needs armor when I've an exoskeleton? I slip and squirm through the cracks, creep around by the all the loading zones in my dirty little town. Get my shopping done, long for two, drop some dead weight, clean my hands of what I need to clean my hands of. And all for free, by mayoral decree, all from zone to loading zone of my. Oh, so gorgeous the way they crave. How beautiful to take a bite out of the world. I wanna rip the world a new one. It just crawls out of my mouth anymore. You can hate on it, or you can hug it. You can get all mushy and lovey-dovey. It's all the same when I'm out there driving around, all from zone to loading zone of my beautiful town. I park for free. One-stop shop life for the quick fix before you get a ticket. That's the way I live my life.
Sveriges Radio.
Och här är Ekot söndag morgon. I Myanmar har skuggregeringen idag inlett en ensidig vapenvila i striderna mot militärjuntan för att underlätta räddningsarbetet efter den kraftiga jordbävningen som drabbat landet.
Jag vädjar till våra allierade etniska revolutionära organisationer att ge stöd till de drabbade, sa skuggregeringens president Dua Lashila i ett tal på lördagen. Hans National Unity Government, som bildades av politiker som avsattes i militärkuppen 2021, har nu meddelat att de väpnade styrkor som lyder under den kommer att pausa striderna mot militärjuntan i 2 veckor för att istället fokusera på räddningsarbetet. Samtidigt som militärjuntan vädjat om internationell hjälp har den fortsatt med flygbombningar av rebellkontrollerade områden efter jordbävningen. Skuggregeringens president fördömde i sitt tal de här bombningarna som han sa riktar sig mot civila och frågade sig varför militären inte ens nu kan visa något spår av mänsklighet. Militärjuntan har inte kommenterat uppgifterna om flygbombningar eller skuggregeringens vapenvila. Axel Kronholm, Bangkok.
Och i Thailands huvudstad Bangkok steg dödssiffran efter jordskalvet nu på morgonen till 17 personer enligt stadens myndigheter. För att motverka hedersförtryck vill Tidöpartierna förbjuda kusinäktenskap och har nu utrett ett förbud. Men bland olika myndigheter går meningarna om det isär. Socialstyrelsen säger nej, liksom Nationellt centrum för kvinnofrid som saknar forskning för att koppla ihop kusinäktenskap och hedersförtryck. Jämställdhetsmyndigheten säger däremot ja och bedömer att äktenskap inom den egna släkten är en riskfaktor för hedersrelaterat våld. 7 av 8 partier i riksdagen är för ett förbud för kusinäktenskap. Finlands president Alexander Stubb har besökt USA:s president Donald Trump i Florida. Vid det informella besöket i Trumps privata residens Mar-a-Lago spelade de bland annat golf. Men de båda presidenterna ska även ha pratat om att stärka samarbetet mellan länderna, USA:s behov av isbrytare och om aktuella frågor som Ukraina, rapporterar Reuters. Så vädret idag får Götaland och Svealand mulet eller mulnande och på många håll regn. På Gotland och i ostligaste Svealand mest uppehåll. Även i Norrland mulet eller mulnande och lokalt en del byar av regn eller blöt snö. Temperatur allmänt mellan 2 och 8 grader. Det var Ekot med Karina Segura Morberg.
P3 Dokumentär handlar idag om katastrofen som kostade 63 människors liv och skadade ytterligare 200 svårt. Offren var bara mellan 12 och 20 år gamla och hela Göteborg blev en stad i sorg. Diskoteksbranden på Backaplan 1998 är den största brandkatastrofen i Sverige i modern tid. P3 Dokumentär, idag med mig, Anton Berg.
Show me your cup, baby, come clean. Come out of your smoke screen if you really love me. Open my eyes, babe, you bug me. Your kiss is salty, crawling.
Klockan 00.30 lämnas en lägesrapport till SOS Alarm i Göteborg. Minst 6 döda och minst 60 skadade, lyder rapporten. De siffrorna är bara toppen på ett isberg. Den 29 oktober 1998 startar en brand i ena trapphuset i Makedoniska föreningens lokal på Hisingen i Göteborg. När dörren öppnas mellan trapphuset och festlokalen får branden syre och sprider sig blixtsnabbt in bland de 400 människorna som är inne i lokalen. 23.42 får första brandstyrka larmet och 7 minuter senare, 23.49, är första brandstyrka och första polispatrull på plats. Sen anländer mer och mer räddningspersonal. I och med att brandförloppet var så snabbt spelade tiden en avgörande roll för räddningsarbetet. Det viktigaste var inte att släcka elden, utan att rädda liv. Gunnar Lindahl hade rökdykarutrustning och gav sig in i den rökfyllda lokalen.
Jag förstod vad uppgiften var. Uppgiften var tämligen enkel. Det var att dra ut så många man bara orkar. Så det var bara till att ta någon som man såg som rörde sig, såg pigg ut, dra ut genom dörren, lämna till några ungdomar som bor ner. Och varje gång jag kom med en kropp ut genom den dörren där, så stod det 2, 3, 4 killar där som var beredda att bära. Så att det var ett väldigt bra samspel. Utan det samspelet så hade många fler dött. Det kan man vara helt säker på. Och vi arbetade oss in genom den här vinkeln här. Och förbi och in här. Och när vi var här inne, då såg vi några som var stendöda, som vi säger. Man såg att de hade stelat en konstig vinkel och armar och ben såg lite konstiga ut. Ja, man förstod att de var döda. Men vi var tvungna att vara helt säkra på det, så vi fick göra en prioritering. Först så drog man ut alla som man såg som rörde på sig, såg pigga ut. Eller så såg piggas ut, ska man väl säga. Och sen efteråt så fick man ta sådana som man såg andades men ändå var medvetslösa. Och sen fick vi då verkligen undersöka hur det var med dem. Och det var inte så lätt med rökdykarskydd på sig. Röken hade försvunnit på grund av att det var en industribrandman från Volvo som hade kommit hit och ställt en stor fläkt som blåste in. Normalt sett när vi rökdyker så har vi alltid slangar med oss som vi ska kunna följa ut. Och det hade vi ingenting här. Vi struntade i allting sånt. Alla sådana säkerhetsregler var borta. Och stegen som stod på utsidan, Lundbys maskinstege, den tutade flera gånger på grund av att den var överbelastad. För det var så många på stegen. Men det gick liksom inte att stoppa det, utan det gällde bara att få ut så många man kunde.
Vad finns det för faror med att inte ha med sig en slang in om man går in som rökdykare?
Ja, man kan ju komma i en situation där man inte hittar ut. Blir det en övertänning när man är längst inne, så, eller man är inne någonstans, så är det inte säkert man hittar ut. Och det är en grundregel som man normalt sett aldrig ger avkall på, utan det är säkerhetslinan ut. För att när man går in i en rökfylld lokal så virrar man bort sig på några sekunder bara om man inte har slangen att följa.
Och ändå så blev det inte så här?
Nej, men lokalen var väl kanske ganska bra, för att i och med att det var ganska trångt här i inledningen i lokalen så gjorde det ju att man kunde inte gå bort sig så långt. Och det blev några helt makabra scener här inne, för att vi skulle vara riktigt säkra på att det inte fanns något mer levande, så bar vi säkert ut cirka 20 döda i trapphuset.